Herre, tack för att ditt ord aldrig återvänder fåfängt. Att vi får komma som vi är. Ge det vi har, att du välsignar. Tack att du är här mitt ibland oss med din heliga ande. Amen. Ja, kära vänner, det är alltid en stor förmån att få stå här framme och få se ansikten och inte bara nackar. Ni är ju min församling och jag, det är inte så ofta jag predikar, men när man förbereder sig så där så tänker man också på hur mycket ni betyder och hur mycket den här församlingen betyder i den här bygden. Att det är liksom med stor, stor kärlek och lite vånda också som man liksom tjänar Guds folk, oavsett om man står i köket eller man städar eller man står här. Därför att det är dyrt och heligt det som Gud gör här mitt ibland oss i vår gemenskap. När vi skulle flytta hit så uppfattade vi att Gud hade talat till oss, och det var till och med folk som inte fanns här som hade liksom bekräftat det vi trodde oss se. Men vi ville också vara säkra på att det bekräftades liksom på plats. Så vi åkte hit på liksom som någon slags testgudstjänst. Och det är liksom tillfället, jag kommer aldrig att glömma det. Jag hade ju varit här flera gånger innan. Jag vet inte om Jörgen hade varit här. Kanske en gång eller något. Men annars gick vi ofta på gudstjänst med mor och far när vi var och hälsade på. När vi var liksom hemma i Ursult. Men det var så tydligt liksom. Den kärleken som fanns här och som bekräftade oss. Vi såg direkt så här, men här finns en plats för oss. Det är hit Gud har sänt oss. Och Josef, han tog hand om våra killar i källaren. De blev sedda och det fanns liksom roliga grejer för dem också. Jag tänker att det är viktigt att återvända till det där ibland när man står där och städar. Eller man liksom, ja men ni vet. Ibland kan jag också vara ledsen av att vi liksom pratar inte så mycket. Att vi går hit på gudstjänst, man saknar ännu mer gemenskap. Men Herren är här och Herren verkar. Och det finns liksom väldigt mycket fint här på den här platsen och bland oss. Ibland när jag ber för oss så får jag återkommande en bild. Att vi är som en Söderportkyrkan eller vår gemenskap är som en glänta i skogen. I en tät granskog, och dit kommer olika sorters djur och dricker, och där är det ljus och där är det gemenskap. Det är nästan som lite så här Disney-film liksom. Man kan se hur de kommer in, och så där skogen är liksom mörk runt omkring, och så dit får man komma, där får man vara, så skingras man igen och så kommer man tillbaka. Jag tycker det är en rätt så fin bild. Ja, det var inte det jag skulle säga, men jag ville på något sätt ändå bara börja med en liten kärleksförklaring. För idag så vill jag prata om friheten i Kristus. Det är ju fortfarande advent, och vi i vår familj, vi försöker hålla lite på att trots att de spelar julmusik i butikerna och man ska gå på julfest med jobbet och sådär, att bara, det är fortfarande advent. Så det ännu är det inte fest, utan det handlar mycket om rannsakan, förberedelse, fördjupning. Så därför så vill jag idag predika över, det är egentligen en text som kommer från första söndagen i advent. Vi ska läsa den tillsammans här på skärmen. Men jag tycker att den bildar en väldigt bra fond till julfirandet. Varför blir det ett sånt ståhej kring en liten bebis bland djuren i en avkrok kring år noll? Och då läser vi från Lukas kapitel 4, vers 16 till 22. Han kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Det som hände sen är att de kort därefter kommer på: Amen, är inte han en Josefsson? Alltså Josefs son. Men vänta lite här nu. Och så blir de helt plötsligt sen en del i alla fall så arga på honom som de vill störta ut honom för en brant vid berget där i Nasaret. Men tillbaka till vad det är han säger när han säger att idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. Ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda och frihet för de förtryckta i Jesus Kristus. Det är ju fantastiskt. Så det första jag vill att vi ska prata om, det är att Jesus är grunden för vår frihet. Vi lever ju i en ytterst osäker tid. Jag tror inte att jag behöver ta några exempel. Jag tror att ni fattar direkt vad jag menar när jag säger så. Och att prata med människor är kanske lättare än i alla fall under hela min livstid, tycker jag, om vad är det som ger trygghet? Vad är det som ger frid? Vad är det som ger kontinuitet och sammanhang och mening? Och hur kan vi förhålla oss fria till allt det där som sker som vi tycker är läskigt, främmande, svårt, utan att dras med? Utan att bli fångna och rotlösa och egoistiska. Ja, vi ska läsa vad Jesus säger i en annan text som kommer från Johannes 8 och 31-36. Det är en händelse som kommer direkt efter, ni vet, den här berättelsen om när man kommer till Jesus med en kvinna som har syndat och hon ska stenas. Och Jesus säger: den som är utan synd ska kasta den första stenen. Och ingen kastar en sten. Och kvinnan går fri och Jesus möter henne. Efter det så kommer den predikan som så många gånger är liksom lite mer dialogform. Där Jesus talar, människor ställer frågor, människor försöker utmana honom. Och i den texten finns en massa Jesus-citat som är såna där som jag tänker att vi kan, men som är otroligt viktiga liksom att ha i sin ryggmärg. Mm. Johannes 8 och 31. Ja, annars så. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa, men vi härstammar ju från Abraham, vi har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Och Jesus svarade, sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Och om nu sonen befriar er, så blir ni verkligen fria. Och vi vet ju att sanningen är ju både det som är helt liksom rätt, rent riktigt. Men det är också Jesus. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Så om vi lär känna Jesus så ska Jesus göra oss fria. Ibland så tycker jag att det finns en berättelse i kyrkan i vår tid som är lite så här, kanske särskilt i liksom väckelsekristna sammanhang, som jag tänker att vår kyrka är en del i den grenen. Att först så blir man befriad, man möter Jesus, man blir kristen, frälst eller vad man nu vill kalla det för, och sen är man fri. Men det är väldigt tydligt att synden, ondskan, makterna som vill slita isär, dra itu, trycka ner, ja, allt det här, de är pågående. De är ständigt pågående. Så jag skulle liksom verkligen vilja trycka på här idag att befrielsen, den behöver också vara pågående. Vi är slavar när vi är syndare. Och i en mening så har Jesus Kristus befriat oss när vi tog emot honom. Vi är fria liksom från synden för att han har dött för oss och tagit vårt ställe. Men vi behöver hela tiden vara nära honom, bli befriade, och vi möter nya saker som vi behöver liksom lyfta fram inför honom och få hans ljus, hans upprättelse, hans helande, hans befrielse för. Jag tänker också att i kyrkan så är det väldigt lätt så här, men vi ska vara med och liksom välsigna andra människor med friheten. Det är sant, det är rätt, det är riktigt. Vi ska stå på de svaga sida. Vi ska liksom komma med evangelium om frihet. Men vi behöver också själva bli befriade. Samtidigt. Och det här är ju alltid lite svårt att prata om. Förr i tiden så pratade man väldigt mycket om, i vissa sammanhang, om synder. När jag var liten så fick jag inte hänga tvätt på en söndag utomhus, för då skämdes min mamma. Och det är ju bra att hålla helg, hålla söndag. Men skillnaden, frågan är ju om det kommer inifrån eller det kommer som någonting utifrån som man måste göra. Och det här som vi ibland kallar för syndakatalogen, liksom, skulle man, jag tror idag att vi pratar lite för lite om befrielse från betryck, frihet från synd, när det rent konkret och praktiskt, för att vi är lite för rädda för liksom att hamna i det diket att vi säger det där och det där och det där och det där är fel. Och det behöver vi inte göra, för allt som drar bort från Jesus, från Guds rike, från det som är rätt och riktigt, det som är Guds plan med oss, det är ju det som är syndakatalogen. Vi behöver inte säga exakt vad det är, för den heliga ande, han talar till oss. när vi låter honom. Vi brukar ibland säga att Gud kallade sitt folk ut ur Egypten. Men det tog väldigt lång tid att få Egypten ur folket. Att till det yttre så kan vi låta det se ganska bra ut. Men till det inre, där det handlar om intentioner, vilja, håg, det allra, allra innersta, där behöver vi Jesus komma in med sin kärlek i varenda skrymsle och vrå. För där finns mycket kvar, även hos mig, för Herren att jobba med. Så att ställa sig själv frågan, vad är det som förslavar mig? Vad är det som förslavar oss? Vilka praktiker i mitt liv och i vårt liv behöver förändras så att den teori eller teologi eller det ideal som jag har ska få vara riktigt, alltså vara på riktigt? Det här är inte så lätt, men jag tycker ändå att vi behöver prata om det. Tänka på det. Och Jesus, det är han. Det är på honom, i honom, till honom som vi är verkligt fria och kan bli verkligt fria och fortsätta vara verkligt fria. Men vad är det då? Sanningen ska göra er fria. Ja, vi behöver ju våga möta sanningen. Vi behöver våga vara utblottade och svaga så att Jesus verkligen på riktigt får hjälpa oss. Vi behöver våga möta Jesus. Vi behöver våga möta andra. Vi behöver våga möta oss själva. Vara oss själva. Våga vara de som vi skapade att vara. Och fria från att bry oss så mycket om vad andra människor ska tycka och tänka. Fria från att jämföra oss med varandra. Och fria i vår förhållningssätt till de system och makter och krafter som går på tvärs mot livets Gud. Och så går du att fylla på det här med hur mycket som helst. När vi läser Gamla testamentet så befriar Gud ett folk, Israels barn. Hela första testamentet handlar om det. Och när vi läser det andra testamentet, Nya testamentet, så befriar Jesus människor. Det finns ju hur många exempel som helst där han på olika sätt möter människor. De blir inte bara frälsta, de blir befriade. De blir glada. De blir hungriga på det Gud vill. De blir generösa, de blir tacksamma, de blir förvandlade. De blir, får tillbaka sin värdighet. Och min bön är att Herre, gör det med oss. Gör det igen och igen och igen. För det vill han. Det är inte en engångsgrej. Han vill det. Om och om igen vill han göra det. För vi behöver det. För vi har sår och bojor och bördor. Och vi har människor runt omkring oss som har sår och bojor och bördor. Och de makter och krafter som är destruktiva och nedbrytande, som jag sa innan, som Bibeln kallar för ondskan och djävulen, håller ju på och fortsätter. Så vi behöver befrielse. Ja, nu har jag alltså pratat om att Kristus är den som ger oss frihet. Pratat om lite hur vi kan leva i frihet. Det finns mycket mer att fundera över där. Jag kan inte stå här och prata hela dagen. Nu skulle jag vilja att vi läser Galaterbrevet 5:1. Och den här texten kommer ett ganska krångligt stycke i Galaterbrevet. Paulus, han kan ju vara rätt krånglig ibland. Och man får hålla tunga rätt i mun och läsa tillbaks i texten. Och så här. Men det handlar om att vi är söner och döttrar. Och det handlar om att inga religiösa ledare ska få lägga på Guds barn slavoket. Vi läser: till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Herren har ju gett oss en vilja. Vi pratar ibland om den fria viljan. Den pratar vi ofta om liksom när vi pratar om att komma till tro eller så. Och vi har definitivt inte makt över allt i våra liv. Verkligen inte. Men vi har makt över ganska mycket. Och vi har makt över hur vi tänker och ser på saker. Och vi ska vara rädda om vår fria vilja. Om vårt ja och vårt nej. Det finns något sammanhang där det står att vi är som vindflöjlar som kastas hit och dit. Eller vi är som vågor som bara drivs runt. Låt ditt ja vara ett ja, låt ditt nej vara ett nej. Så precis som vi ska vara rädda om vårt hjärta, så behöver vi också vara rädda om vår vilja. Och det här kan vara svårt, för det finns så många som vill att vi ska än det ena, än det andra. Till och med i vår egen familj. Och det här kan vara svårt. Vi vill vara människor till lags. Vi kan liksom också... Det kan gå ganska fort. Och så kommer vi på efteråt, varför sa jag ja? Varför gick jag med på detta? Varför sa jag inte stopp? Varför satt jag inte på det där mötet och sa nej, men detta är väl verkligen inte okej. Så vi behöver hålla oss nära, nära Jesus. Min erfarenhet är i alla fall att när jag ber och när jag läser Bibeln, då är det ganska ofta som det kommer upp sådana här vardagshändelser eller saker som jag står inför som Gud liksom bara så här: oj. Jag inser så här, här måste jag backa. Eller här behöver jag säga någonting till den här personen. Och låta mitt ja vara ett ja och mitt nej vara ett nej. Var tydlig med vad jag tänker och tycker. Vad som är min vilja. Och då tror jag att jag kan också få vara ett redskap för Guds frid och frihet och befrielse. Och att du kan få vara det. Jesus, han gav sig själv av fri vilja. Och vi ska läsa Johannes kapitel 10:18. Ingen har tagit det, alltså hans liv, ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Alltså fatta vilken skillnad det varit om Jesus hade gjort det av tvång för att fadern hade tvingat honom. Förstår ni vilken skillnad det är för oss att Jesus ger det av fri vilja för att han älskar oss? Så om vi gör saker av fri vilja så blir det också kraft i det. Om våra liv är hela, om den intentionen som vi har i samarbete med heliga ande i oss, i vår vilja, i vår glädje, i vår lust. Det är inte alltid det sker med lust, det kan vara bara vilja ibland också. Men där vår vilja är med, då finns det en otrolig potential. När vi bara jamsar med eller ställer upp eller är stressade. Eller... då finns ju inte den kraften. Sanningen ska göra er fria. Vi kan alltså också få vara frihetens sändebud. Skönt ljud är stegen och de som kommer med budskapet om Guds rike. Skönt ljud är stegen och de som kommer med frihet. Det här är lite klyddigt. Att leva i världen men inte av den. Det har kyrkan liksom stångats med i hela historien. Vi är en del av det här samhället. Det ska vi vara. Men vi ska också komma med Guds rike som ibland bara så totalt krockar. Helt totalt krockar. Och jag tänker att det finns ju massa olika system. Vi liksom har system och strukturer för saker. Organisationer, arbetsgivare, ja men vår matrikel i kyrkan eller vår ordning med vem som ska jobba i köket. I släkten kanske vi har, nej men vi firar alltid vartannat år hos dem. Och vartannat år hos dem. Det finns stora strukturer och det finns små. Och de där systemen behöver vi för att organisera oss. Men det är inte sällan som systemen liksom kommer i centrum. Och det är inte sällan som att de ibland blir lite destruktiva. Eller i alla fall i vissa delar. Och det finns kulturer kring hur man ska vara, vad man ska säga, vad man ska tycka. Ibland brukar jag fråga mig när jag är i vissa sammanhang. Vad är det hemskaste man skulle kunna göra här? Vad skulle vara mest utmanande? Ni vet, ibland kan man komma in i ett sammanhang och känna så här, oh, här är det trångt. Det kan vara på en arbetsplats. I mitt jobb så kommer jag till lite olika arbetsplatser. Jag kan säga att fikarummen på de här arbetsplatserna, de kan vara som dag och natt. Vissa vill man helst passa backa ur. Och vissa känner man, oh vad här är varmt och härligt. Här vill jag stanna. Här är människor snälla mot varandra. Men vi är ju kallade att vara i den här världen. Och vi är kallade att vara Guds sändebud. Och vi har den heliga ande i oss. Så det, här finns liksom en inbjudan till dig och mig. Att komma med frihet. Att våga kanske ställa den där frågan. Jesus han jobbade ganska mycket på det sättet. Han ställde frågor för att avslöja saker. Ibland säger man, the show must go on. Nej, showen måste inte fortsätta. Det går att ifrågasätta. Det går att ställa frågor. Det går att säga nej, det här är inte jag med på. För det finns så mycket orättfärdighet. När jag var ung så fick jag någon slags undervisning om att vilken ordning saker och ting alltså att ha så här, först kommer Gud och jag. Sen kommer, det här var innan jag var gift, långt innan, men jag har liksom burit med mig den väldigt länge. Sen kommer jag och min partner, min man eller min fru i mitt äktenskap. Sen kommer barnen och sen därefter kommer allt det andra. Och att ha de lojaliteterna klara för sig, nu bytte jag lite spår här märker jag, men de kan vara väldigt bra när man ställs inför sådana här lite svåra saker. Långt därefter kommer släkten, jobbet, församlingen. De är jätteviktiga. Vi ska vara lojala mot dem också. Men först är det Gud. Sen är det parrelationen. Sen är det barnen. Sen kommer det andra. Superviktigt. När folk sliter och drar. Sen kan vi ju komma i tillfällen när vi bara känner så här, nej men jag kan inte vara här. Det hjälper inte att jag lyfter på stenar eller ställer frågor. Det kan komma till situationen och bara känna så här, jag kan inte vara kvar på det här jobbet. Eller nej, nu kan vi inte fira jul med de här. Det skadar för mycket. Då gäller det att be och fundera. Och innan man lämnar så tror jag verkligen att det är viktigt att ha med sig vänner som är med och ber, få råd. Så att man inte står ensam. Så ena sidan, leva i världen men inte av den. Men å andra sidan, säga nej, jag kan inte medverka till detta längre när det behövs. Jag tror att vi alla varit i sådana situationer. Jag tror att ni alla känner igen det. Det leder till befrielse. Det leder till att vi blir fria. Att vi vet om vi är där för att välsigna och bli välsignade eller att vi måste gå för att nu är det stopp. Nu går det inte längre. Vi som svenskar är ju kritiserade ofta för att vi är konflikträdda. Och jag tror att vi liksom jamsar med lite längre än många andra. Att vi inte säger nej, det här går inte, utan vi försöker styra lite. Eller, ja, jag kan nog. Eller vi är med fast vi gömmer oss lite bakom gardinen. Frihet att säga ja och frihet att säga nej. Frihet att komma och vara och frihet att gå. Det finns ingenstans i Bibeln där det inte står att vi inte får ifrågasätta. Psaltaren är full av böner med människor som bara, Gud, hur kan det vara så här? Gud, varför gör du inte det här? Det finns absoluta sanningar. Det finns gudagivna ordningar. Men det finns också väldigt mycket människoverk som vi måste få ifrågasätta. Och vi till och med får ifrågasätta Herren och det han gör. För det tål han, för han är solid. Det är som när barnen kommer i puberteten och bara så här, de stångas med precis allt. De ifrågasätter precis allt. Ja, men slutar man älska dem för det? Nej, nej, det är ganska jobbigt. Men man är ju fortfarande mamma och pappa. Så vi får ifrågasätta, vi får säga ja, vi får säga nej. Vi måste vara genuina, vi måste vara sanningsenliga. För det ger oss frihet. Men givetvis i gemenskap med varandra. Givetvis i gemenskap med de kristna så att vi också kan bli korrigerade. För det som är viktigt är ju intentionen, och den ser man inte på ytan. Man ser inte det på ytan när man kommer in i ett fikarum. Varför folk beter sig som de gör. Vi vet inte intentionerna. Vi vet inte bakgrunden. Nu, den som vill ha lite överkurs här och läsa kan läsa brevet till Filemon, som ju handlar om slaven Onesimus. Han var kristen och hans herre var kristen. De satt fast i ett samhällssystem av slaveri. Men i Guds rike så var de båda fria. Och Onesimus, han stack. Och så stack han till Paulus, som faktiskt också var fången. Så här är två system. Ganska intressant. Jag ska inte uppehålla mig vid det, men den som vill läsa lite mer kan läsa det och fundera. Så friheten har vi Kristus. Låt inte någon lägga på er slavåket. Och för den som känner sig ledd så finns det också ett uppdrag att komma med Guds frihet in i vår skadade, sargade värld. Nu kommer jag till mina sista punkter här. Kristus är större än frihet. Vi får inte söka friheten i sig själv. Vi måste ju söka den frihet som Kristus bjuder oss, som är Guds barns frihet. Jesus var ju själv ganska ifrågasättande och stökig ibland. Inte minst mot fariseerna, men även mot lärjungarna, även mot Maria. Kommer ni ihåg när han sa att den är tyst kvinna? Min tid har inte kommit ännu. Och samtidigt var han otroligt lojal mot sin far i himlen. Och i allt detta spektrumet så älskade han. Han älskade, han älskade, han älskade. Så det är nyckeln. Låt inte kärleken kallna. I Petrusbrevet så står det: nu är slutet på allting nära. Var då samlad och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Så även om vi pratar om frihet här idag, det finns mycket om frihet i Bibeln, så är Kristi kärlek och vår kärlek till varandra, det är större. Ja, varför är det då ett sånt ståhej kring en liten bebis bland djuren i en avkrok kring år noll? Jo, därför att det är beviset på att Gud älskar oss. Det är beviset på att ingenting är omöjligt. Det är beviset på att mörkrets krafter och makter som vill binda, isolera, förmörka och förslava har fått sin överman i Guds människan Jesus Kristus. Så i Kristus finns det frihet. Och när Jesus kommer som människa till oss, vi ska fira det om en vecka, så är det det yppersta tecknet på att vår befrielse kommer. Och han har kommit, han kommer till oss här och nu. Vi ska snart fira nattvard. Och han ska komma. Och efter det kommer det inte att finnas några fikarum där människor är elaka mot varandra. Det kommer inte att finnas några system där vissa människor blir trakasserade. Det kommer inte att finnas några krig. Så det är därför det är ett sånt ståhej. Och när vi nu snart dukar upp nattvardsbordet här, så finns det möjlighet att ta emot friheten i Kristus i bröd och vin. Det är inte bara en ritual. Vi gör det här tillsammans och Jesus är närvarande här med oss i vår gemenskap. Det är på riktigt. Det kommer också att finnas möjlighet till förbön. Jag har stått här och sagt en massa ord.